Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och god dag, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radioapan Svensson. Det här programmet kan göras tack vare den finfina akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa för vinnare. Det där hittar jag på själv nu. Men du fattar, det var inte de som bad mig säga det. Men akademikernas A-kassa kostar i alla fall bara 90 kronor i månaden. Men om du skulle bli arbetslös så kan du få runt 15 000 kronor i månaden. Och det är väl inte så dumt, eller? Nej, tack för det, Televerket. Och A-kassan. Om du anger koden VVI på ansökningsformuläret så är du dessutom med och tävlar om en Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på www.aea.se/VVI, alltså aea.se/VVI. Gå in där, vet jag. Nu tänker jag sätta igång med denna veckans viktigaste intervju, för idag sitter Mona Sahlin mitt emot mig och ser väldigt röksugen ut. Jag tänkte fråga henne om vad en rasist är för någonting och om det inte känns meningslöst med politik och hur smutsig man känner sig efter en partiledardebatt. Men först tänkte jag, vad sa du? Är det sant? Vet inte vem Mona Sahlin är? Oj, min är inte kort ibland, ja. Men så kan det vara. Du, vi gör ingen stor grej av detta. Vi gör bara så att jag berättar lite snabbt så kan vi gå vidare sen. Mona Sahlin är en före detta socialdemokrat. Mest känd blev hon för att hon var den första kvinnliga socialdemokraten någonsin. Väldigt mycket män i det partiet. Alltså. Oj, 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 oj. Du kanske minns henne från den där tiden när hon stal pengar med statens kontokort, eller från den tiden när hon satte en massa företag i konkurs, eller kanske kommer du ihåg när hon blev påkommen med att inte betala tv-licens. Men mest känd är väl Mona ändå för alla ständiga ciggbilder. Här har vi en människa som älskar cigaretter. Kanske inte så konstigt, och en av hennes idoler var den ständigt bolmande Palme. Olof Bolme, som han kanske borde kallats. Mona Sahlin är såklart också känd för att hon var den där socialdemokratiska partiledaren som aldrig fick bli statsminister. Vi brukar inte säga det så högt när hon är närvarande, men efter Håkan Juholt är inte det så pinsamt längre. Skönt att han kom och räddade Monas rykte en aning. Min gissning är att det var Mona själv som låg bakom den nomineringen. Ja, man vet väl hur det funkar där bakom kulisserna. Man har väl sett House of Cards. Efter att Mona blev avsatt som partiledare valde hon lite omoget att sluta med politiken. Det ska vara antingen eller, tänkte Mona. Sitter där som en vanlig riksdagsledamots loser. Nej du, so long suckers, ropade Mona och for iväg i sin körförbudsbelagda bil. Nu för tiden sitter Mona i styrelsen på Expo. Du vet de där som är intoleranta mot folk som är intoleranta. Men hon sitter också mitt emot mig nu. Så jag tar på mina äppelknyckarbyxor och säger tjenare, tjenare Mona. Hur är läget?
Hejsan. Hej. Det är bra.
Det är fint. Absolut. Fick jag med allting där? Röker du fortfarande förresten?
Nej du. Efter 35 år så slutade jag för, vad kan det vara nu, 8 eller 9 år sedan.
Ja just det.
Jag tycker man har inte sett. Varje dag.
Ja, jag förstår det. Jag tänkte man har inte sett sådana bilder på länge.
Nej. Men undrar om du... Journalister är verkligen sådär. Där man inte vill att de ska fota, det gör de.
Ja just det.
Bilderna, framförallt med de fula solglasögon, så är det en bild som går runt hela tiden.
Den bilden är den första som kommer upp, ja.
Precis.
Den är härlig, men du ser cool ut i alla fall.
Jag gör det.
Ja, det är också coolt att du är här tycker jag. För att du har ju blivit någon form av ikon efter att du slutade.
Har jag det?
Ja, man tröttnar liksom inte på dig. Så att... Och sen så kom de där Håkan och Stefan kom, så blev man så, nej, 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 kom tillbaka.
Allt är förlåtet.
Ja, precis. Man minns inte ens vad man skulle förlåta nästan. Nej. Så det är skönt. Men du fick mycket kritik under din tid, eller hur var det?
Ja, jag förlorade ju valet. Och då ska ju en partiledare få kritik.
Ja, just det. Men du fick också kritik för konstiga saker som ditt sätt att prata.
Ja, det är lite svårt att göra något åt. Någon sa så här, du låter som en snabbköpskassörska. så här, okej, hur låter det så?
Det skulle kunna vara positivt också.
Ja, man låter om det lite var så här Stockholmsdialekt. Alltså jag är
förbi... Var det han från Dismaandrujordi som
ja,
sa det?
Ja, typ.
I så fall var han kanske kär i det.
Men du vet, man låter som en stockholmare när man är född i Sollefteå av halländska föräldrar. Så jag menar, vad är stockholmare?
Ja, ja men det är dels Stockholm. Jag är inte från Stockholm och jag har väl inget emot det sätt att prata egentligen. Men ibland är det lite svårt att förstå vad du säger. Jag har ett exempel här som jag tänkte kunna spela upp för det här.
Mm. Man ska kunna älska bilen, men man måste förstå att man måste hata bensinen.
Mm. Var det så konstigt?
Man ska älska bilen.
Ja, men du vet, jag hade debatt då med miljöpartister framförallt som tyckte just att det är bilen som är ett problem.
Ja.
Och jag försökte säga, är det inte de utsläpp som bilen gör som är ett problem? Så, jag älskar att köra bil. Men det vore
ja, men så fort man kör så blir det utsläpp, så det är väl samma sak.
Jo, men det är skillnad om den släpper ut koldioxid från bensin eller om den kör på biogas, tänkte jag.
Det var så du menar, det är inte så att man ska ha en bil hemma.
Som man inte kör.
Nej, precis, som man bara älskar.
Nej, men du ser, du tänkte inte heller på att det är bensinen som är problemet.
Det är bensinen som är, eller är det verkligen bensinen? För att det är ju bensinen, som du också sa.
Bensinen? Ja. Får man inte säga så heller?
Ja, jag tror inte du uttalar så på svenska. Kanske på stockholmska.
Du, här sitter en skåning och lär mig hur man ska prata.
Du, jag hittade faktiskt en hel hemsida som var dedikerad just till hur du betonade första stavelsen i ord.
Okej, okay. Jaha. Där ser man.
Men du har aldrig tänkt på det att säga bensin? Och resten av...
Bensin? Nej, jag tror jag säger bensin oftast, men...
Hur som helst. Du, ja. Jag tänkte att du skulle kunna erkänna nu det här gamla tjatet om höger- och vänsterfalang i Socialdemokraterna. Mm. Journalister säger det som det är liksom världens självklaraste sanning. Mm. Alla socialdemokrater förnekar det som det var det löjligaste de har hört. Mm. Varför är det så pinsamt det här med...
Det är väl uttrycket höger-vänster. Om man tänker ett parti som är eller har varit, får man ju välja vad man tycker, så pass stort som vårt. Så det är klart att åsiktsskillnaderna är ganska stora. Mm. Och då finns det de som drar liksom åt höger och åt vänster. Så jag har inget problem att säga att visst finns det höger- och vänstersossar.
Det finns det. Ja. För jag hade Mikael Damme här för ett tag sedan. Han skrattade med ansiktet och sa vad du måste göra.
Ja, du ser. Det är väl skillnad på när man har avgått eller när man inte har avgått.
Ja, vad skönt. Det måste vara, du ser så avslappnad ut nu.
Ja.
Vad bra. Du, jag hör aldrig någon säga Socialdemokratiska Arbetarpartiet längre. Har man slutat med det?
Ja, det var länge sedan. Jag vill säga, formellt så heter det det. När alla går och röstar så småningom så står det fortfarande det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Men Socialdemokraterna, sossarna...
Ja. Det är inte relevant längre, menar du?
Man säger inte Moderata Samlingspartiet heller.
Nej, men det var ju ett parti för... För arbetare.
Ja, men så är det ju fortfarande. Det är bara att definitionen av arbetare var ju kanske något annorlunda för 100 år sedan.
Vad är definitionen idag då?
Dels så var arbetare då mest män. Alltså vi sjunger Arbetets söner, det är en sån här populär arbetarsång. Mm. Och då sjunger man om gruvarbetarna och metallarbetarna. Sällan om sjuksyrran eller förskolläraren. Så att det har liksom, idag är motsättningen i samhället lika mycket mellan att man inte får... växa som man vill för att man är kvinna eller för att man är bög eller för att man är invandrare. Då var så att säga klass i stort sett det enda förtrycket.
Just det, så att egentligen så borde det inte, man skulle kunna ta bort det arbetare. För det finns väl inte då arbetare? Eller
det jo, det är klart någon... det finns arbetare, men det är inte den enda.
Många.
Nej, de är inte lika många. För att arbetslivet ser ju annorlunda ut, dess bättre mot vad det gjorde.
Ja, fast det var enklare att vara politiker då, för då hade man liksom bara ett ord. Nu är vi för den här gruppen. Mm. Nu hann du räkna upp minst 4 på.
Ja, men det kanske inte var lättare att vara kvinna eller bög då. För man fanns liksom inte, fast man förstås fanns på riktigt.
Jag hade önskat att kunna heta till exempel Frilanspartiet.
Frilanspartiet?
Då hade jag kunnat rösta på Socialdemokraterna. Då hade jag känt mig en tillhörighet liksom.
Okej, okay, det är din enda identitet att du är frilans.
Ja, det är min enda. Men ja.
Så blir det nog inte.
Ja, okay. Vad bidrog du med under din tid som politiker? Förändrade du någonting?
Alltså, jag satt ju i riksdagen över 30 år och satt i regeringen över 20 år. Så jag tycker nog bland det jag bidrog mest med var just att vara en som stod upp för kvinnor. Småföretagarna, alltså synen på småföretagare i socialdemokratin.
Var det någonting du förändrade med det?
Ja, det gjorde jag. Mm. Både liksom i praktiken men också värderingsmässigt. Att när man sa företagare förr så tänkte många sossar bara på Wallenberg.
Mm.
Och man såg sällan den
där.
Ja,
är det din förtjänst?
Nej, jag
tror det var Schlingmanns förtjänst.
Ja, men det, han kanske gjorde samma sak i sitt parti då, men i mitt parti. Ja, okay. Det är två olika, vet du.
Ja, men jag tänkte... ja, men vad du förändrade inom Socialdemokraterna.
Ja, men synen på homosexuella tar jag absolut på mig. Där vet jag att jag har varit ofta väldigt ensam och väldigt drivande i att ändra att man nu får adoptera, att man får gifta sig. Att lagstiftningen är mycket tuffare mot dem som diskriminerar. Kampen mot hedersmord och hedersvåld har också verkligen varit det jag har jobbat med.
Okej, för jag såg ett tal nu häromdagen med dig då, som var för ganska länge sedan. Man känner igen allting. Det känns som ingenting förändras. Det var ju arbetslösheten, infrastruktur, bostäder. Det är fortfarande dåligt, allting med det där.
Ja, det beror på vad du menar. För det är klart, för 100 år sedan sa man samma ord. Fast då var ju verkligheten väldigt annorlunda. Då byggde man bort bostadsbristen. Man byggde in att det fanns toaletter i husen.
Ja, men jag menar inte 100, jag menar 2009. Nej, kanske. Ja, och då sa du, vi måste få fler bostäder. Det ser man idag också, det har inte kommit fler bostäder.
Nej, det har du inte gjort. Det är ett stort misslyckande.
Vi måste få bättre arbetslösheten. Det har inte hänt.
Ja, det har gått både upp och ner. Men alltså, de frågorna tror jag på något vis är eviga. Fast svaren kommer att se annorlunda ut genom åren. Hur människor bor, att ibland blir det trångbott, det kommer mycket flyktingar, de får problem var de ska bo någonstans. Ungdomskullarna är stora eller små, det behövs stora eller små lägenheter. Alltså, bostadsfrågan kommer alltid att vara viktig, tror jag, i politiken, och likadant med jobben.
Du menar att det är ett problem som aldrig kommer gå att lösa? Det kommer aldrig vara så här, vad skönt, nu har vi någonstans att bo allihopa.
Nej, det sa man väl på 70-talet i Sverige när man hade byggt, man kallar miljonprogrammet, vet, alla förorter i Sverige. Vad skönt, nu har vi byggt bort bostadsbristen.
Ja, men då var det väl så också?
Ett tag. Ja. Och sen var det andra typer av problem. Så. Och folk ville,
ja, men
kanske...
då är det ut efter att problemen borde byta fokus. Sådär. Men jag tycker det har varit samma fokus nu i hela mitt liv.
Ja, men det tycker nog inte jag. Alltså, bostäder har varit fokus, men på väldigt olika sätt. Det beror på, är man i Stockholm till exempel, så är ju fokus att det inte finns bostäder, och de som finns är väldigt dyra. Och bor i en liten ort långt ute på glesbygden, så är problemet att det finns många tomma lägenheter därför att det finns inga jobb. Så jag menar, bostadsfrågan ser ju olika ut, eller hur?
Ja.
Ja, men håll med om något i alla fall.
Nej, det är inte min roll idag. Men du, jag, på tal om då att, om man säger att de här är samma frågor hela tiden. Det är lite konstigt för mig att man går med i ett parti.
Är det?
Att man måste välja en sida då, som, och så måste man hålla med om massa åsikter som man inte gör.
Ja, men då vill jag nog inte hålla med dig vad du sa nu, för att man går med, som jag har gjort det, i Socialdemokraterna. Det betyder ju inte att jag håller med Socialdemokraterna om allt.
Inte nu längre, men när du var partiledare så var du tvungen att... Vi hade kongress förra veckan och då bestämdes detta, så nu tycker jag detta.
Ja, men sen kan man ju försöka få partiet att ändra sig på en massa frågor. Jag bara menar att om man letar efter ett parti som tycker likadant som en själv i alla frågor, då får man leta hela livet.
Exakt.
För det finns inte.
Nej, så utan då är ju min strategi att inte gå med i ett politiskt parti.
Ja, men det är ju liksom den fega varianten. Den svåra är ju kanske att bestämma sig för, okej, vilken fråga tycker jag är den viktigaste av allt, och vilket parti står närmast mig i de frågorna. Mm. Och sen kanske man till och med, hemska tanke, får försöka få det partiet att ändra sig då i frågor där man tycker annorlunda. För att jobba med politik, det är ju att man får kompromissa, därför att människor tycker olika, man måste övertyga varann.
Politiker kanske är jättebra på att vara i parförhållande. Man är så van vid kompromissa hela tiden.
Ja, jag tycker det är lika mycket. Ja, det uppstår mycket kärlek på kurser och så, men det blir väl lika mycket skilsmässor också.
Jaha,
så
det blir, vet jag. Jag tänkte att ni var så vana vid att kompromissa och
nej, men det är väl de flesta i livet. Om alla gick runt bara och bara gjorde det de själva ville, det skulle vara ganska odrägligt. Inte bara i politiken.
Men du har ju sagt att du gick med i Olof Palme, ja, som du uttryckte det. Det låter lite som du skulle kunna gått med i vad som helst, och sen formade du dina åsikter efter vad som fanns där.
Ja, fast så var det nog en tid. När jag växte upp, det tycker vi, du var superlänge sedan, men mitt årtionde var liksom 70-talet. Jag var tonåring när det började och jag var ensamstående morsa när det slutade. Så
det hände mycket då.
Det som präglade vi oss och växte upp då var väldigt mycket till exempel kriget i Vietnam. Mm. Och man var jättearg och upprörd över de här bilderna som då var ganska ovanliga att se, hur människor dog och bomber föll, och det var hemskt. Och jag såg bara en vuxen då som såg lika upprörd ut som jag kände mig, och som tyckte som jag tyckte om den frågan, och det var Palme.
Men om 80-talet hade varit ditt, då hade du inte blivit socialdemokrat då?
Det tror jag hade blivit. Men ofta får man ju fråga sig vad det är som första gången väcker ett intresse. För du vet, mina föräldrar var jätteaktiva sossar, så jag ville ju inte bli sosse. Nej. Så jag gick med i alla.
Men det låter lite ungefär som man väljer fotbollslag. Du började här på AIK en gång i tiden. Liksom.
Och sen hänger det i. Ja. Ja, men om du hörde vad jag sa så gick jag med i alla ungdomsförbunden. Just därför att jag inte ville göra bara som mamma och pappa tyckte.
Ja.
Men det var ju
men sen så någon gång så valde du liksom.
Ja, men det där jag pratade om innan, det var där jag kände mig hemma. Den där, det man kallar ideologi och värderingar. Jag kände mig hemma där. Mm. Men det betyder inte att jag har tyckt likadant i alla frågor. För det har jag inte.
Nej, det har du inte. Men du har ändå hållit fast vid samma. Du har inte bytt parti sen efter det i alla fall.
Nej, mina värderingar känner jag är de som sossarna står för.
Sossarna är bäst fortfarande?
Ja, jag tänker rösta på sossarna fortfarande.
I EU-valet också?
Ja, det kommer jag att göra.
Det kommer du göra. Men ja. Det känns bara som en gammal vana, eller hur?
Att rösta på sossarna?
Ja, men EU-valet. Är det kommunvalet och landsting? Allt sossar?
Ja, jag tar sossarna i alla val.
Ja, men då tror jag inte att du har kollat igenom exakt. Då tror jag du gör lite av gammal vana. Men vad är det bästa med Alliansens styre de senaste 8 åren?
Det bästa med dem? Jag tyckte de hanterade den ekonomiska krisen här för 4-5 år sedan faktiskt ganska bra.
Det är en ganska stor grej då.
Ja.
Då var det skönt att vi röstade igenom dem då.
Ja, det gjorde de bra. Sen är det ju väldigt mycket annat som jag tycker inte är bra.
Du är på tal om politik. Så du hyllar det här gamla talesättet. Av var och en efter förmåga.
Och åt var och en efter behov.
Ja, just det. Ja. Det är härligt. Det är vackert.
Ja, jag gillar det.
Mm. Mm. Men vi har ju så himla olika behov.
Ja.
Du gillar fina väskor till exempel. Är det ditt behov?
Jag fick en fin väska när jag fyllde år. Herregud alltså. Vad folk pratar om den. Nej, men politiken ska ju inte... kan ju inte sköta allt. Det vore förskräckligt samhälle. Men vissa saker som om man är sjuk till exempel så ska inte ens förmåga att betala avgöra, utan då ska det vara ens behov. Alla ungar behöver få gå en bra skola. Alltså sådana saker tycker jag. Då ska alla vara med och betala.
Ja, men det där, de gränserna tänds lite ju. Vi blir mer och mer bekväma för varje årtionde som går. Jag har kompisar som har behov av att åka till Barcelona och kolla på fotboll.
Ja, men då får de göra det utan att skatten ska betala. Utan det jag pratar om seriöst, det är ju det att vissa saker är för viktiga för att bara avgöras om du har råd eller inte.
Mm, och det men just inte... ordet behov menar jag, det är ju...
Ja, men i det här sammanhanget så
är det bara mat och sjukvård.
Välfärden, så att säga. Ja, skola, utbildning, vård, ja.
Ja, just det. Mm. Men välfärden då?
Fotbollen är viktig nog, men det får man klara själv.
Men välfärden då? För den har inte det ändrats, det begreppet, sen du började med politik just nu?
Mm, jo, det kan man nog.
Det har blivit lite mer bortskämda, måste det ha blivit.
Ja, det tycker jag. Man tar för mycket för givet. Tror att allt bara liksom kommer ramlande ner från himlen. Och att det inte ändå hänger på att det finns de som tycker att det också är efter förmåga man ska vara med och betala.
Mm.
Och sen också för att göra en komplicerad fråga ännu mer komplicerad. Nu går det ju också till exempel med sjukdomar att bota väldigt mycket. Mm. Men med väldigt komplicerade metoder. Väldigt dyra mediciner, väldigt dyra ingrepp. Vi lever längre och längre. Idag gör man ingrepp på 90-åringar som man bara för några årtionden sedan tyckte var slöseri med resurser. Nu kan man bota så mycket och då kostar ju också välfärden så mycket mer.
Men kan inte någon säga så, nu får vi dra ner lite på välfärden?
Ja, men herregud, det är inte rätt många som säger det nu. Kan inte välfärden vara allt. Det tycker jag nog. Man betalar.
Man är i den politiska debatten idag, så det är det enda jag hör. Vi måste förbättra välfärden.
Men hör inte också att vi måste våga prioritera så att vi verkligen... har råd med det där som är det allra viktigaste.
Nej, det har inte nått mina öron i alla fall.
Nej, men jag håller nog med dig till stor del där. Att politiken alltid är lättare när man ska lova saker och ting att bli större och mer. Mm. Än att verkligen säga, nu måste vi också ta bort något om vi ska ha råd med det vi tycker är viktigt. Så jag håller med dig.
Vad skönt. Jag tycker det verkar fruktansvärt att vara politiker.
Tycker du? Varför det?
Ja, men alla ska vara kritiska mot den hela tiden. Men säger någonting och så ska alla hitta hål och sådär. Det är inte väldigt jobbigt då?
Ja.
Alla tycker illa om det man gör i princip.
Nej, det finns de som faktiskt tycker rätt bra om det man gör också. Och jag gillar politik som form. Att du måste övertyga människor. Att har man inte förtroende för det man gör så är det ingen som röstar på en. Så det är ett väldigt spännande och annorlunda sätt att leva.
Mm.
Och jag tycker det har varit kul. För
mycket men du är en sån som gillar ansvar då liksom?
Ja, alltså,
jag får ju panik av ansvar.
Ja, men man är väl olika. Och också det där jag tycker om att stå i centrum, eller har tyckt om. Man måste tycka om att stå på en scen. Man måste tycka om att folk tittar på en. Man måste våga fatta beslut och få kritik. Bangar man för sånt så är man sällan en speciellt bra politiker. Man kan vara bra på annat här i livet.
Ja, just det. För att stå på scen och stå i centrum tror jag många, många känner. Men just det där att ta emot kritik.
Nej, men man står gärna på scenen och får applåder. Men när man ska stå där och, ja, och fatta beslut som man vet kommer att väcka kritik också. Det, visst är det tufft. Men gud vad jag har fått mycket av politiken.
Av vem då?
Kompisar, vänner. Man har fått resa. Man har fått lärt sig så oerhört mycket. Så jag är jättetacksam trots allt.
När kritiken är bara ett litet pris.
Ja, den hör till. Är man rädd för kritik så förtjänar man inte beröm heller. Det hör ihop tycker jag.
Fint sagt det.
Ja, men det gör det.
Det känns som alla politiker och tyckare älskar att debattera.
Ja, det måste man göra.
Vad får du utlopp för det nu?
Alltså, jag jobbar ju väldigt mycket med frågor om rasismen och så. Och där fattas det ju inte debatter. Men jag har suttit i riksdagen över 30 år. Och jag har sagt vi så många gånger. Och jag har varit tvungen att göra saker för att man måste. Nu kan jag göra det jag vill och kan vara egoistisk.
Men just själva debatt, sitter du på middagar och så och drar igång någon alltså, liten grej sådär. Tvättstugetiderna, va? Är det inte?
Du kan ju följa med mig ut någon kväll. Kan du ju se hur många som vill debattera skatter,
ja,
EU.
Det är fortfarande så.
Får ju inte vara i fred.
Okej, vad skönt för dig. Ändå. Men sådana debatter är en sak. Men jag såg någon var ju partierna debatt igår, va? Titta lite igen på det. Jag tycker det verkar så obehagligt.
Varför det?
Ja, men de beter ju sig som idioter mot varandra. Tittar knappt på varandra, särskilt när de står så där nära varandra. Och vad det nu heter.
Man står i talarstolarna.
Ja, men först står någon i talarstolen så går man ner en bit och så står man bara 2 meter ifrån varandra. Och då var någon som tittar inte ens på varandra, tittar ut mot publiken och vad det heter. Och så bara, ja, Göran Hägglund tycker tydligen så här. Och beter sig. Alltså, hade någon gjort så mot mig privat hade man blivit...
Men det är ju riktig observation av dig, för att ibland när man tittar på partiledardebatterna i riksdagen så är det lite också som en teaterpjäs man tittar på.
För det är uppbyggt som att det ska vara ett samtal, men det känns inte som om man vill förstå varandra ändå.
Nej, utan
som det kanske gör på andra ställen.
Man pratar egentligen inte med den andra partiledaren, utan man pratar med dem som lyssnar nästan lika mycket. Men det är en väldigt speciell form av debatter, så där ser ju inte de flesta politiska debatter ut.
Nej, just det. Men det kan inte vara så... Eller måste man gilla det också?
Nej, jag tyckte ibland har det varit kul, ibland tyckte det har varit inte så roligt. Men det beror ju också på om man själv tycker att man är bra. Om man liksom får fram det man hade tänkt att säga och... Vet du hur du är, när man har haft ett samtal med någon så kan man ju ibland vakna på natten och komma på, men varför sa jag inte det där? Och så är det ju väldigt ofta efter en partiledare, bara, när Reinfeldt sa det där, varför sa jag inte det? Och i bästa fall kommer man ihåg det till nästa debatt.
Ja, just det, ni får ju många chanser.
Ja, precis.
Det är nog så härligt. Applåderna i riksdagen, när började man med det?
Ja, det är inte så länge sedan. När jag var ny i riksdagen, då fick man verkligen inte applådera. Och då satt man ju också utifrån vilket län man kom in i riksdagen från.
Inte parti.
Nej, precis. Så jag satt ju bredvid en moderat i alla tider. Och man applåderar ju inte åt samma sak om man nu hade applåderat. Nu sitter man ju mer, man sätter sig var man vill och mer partivis. Och då är det lättare också att applådera i grupp så att säga. Fast man buar inte.
Nej.
Så gör man ju i många andra parlament. Man kan ju både kasta skor och börja slåss och bua.
Men ja, det är så länge det är artigt här. Ja. Men vad tycker du om att applåderas?
Jag tycker det är bra. Politik utan att det blir känslor och att man verkligen gillar eller inte gillar det man hör. Det tycker jag är bra.
Men om någon, man skulle kunna tänka att någon börjar ropa mitt i ett anförande. Liksom. Nej!
Det är oartigt.
Det är kanske oartigt.
Det tycker jag. Det tycker jag det är även utanför riksdagen. Man får lyssna på folk och sen får man säga vad man tycker.
Man får sätta sig vad man vill. Är det någon som sätter sig längst bak?
Ja, när det är liksom en fri sittning så ja då, det finns de som vill sitta längst bak också.
Men inte ett parti, det är inte så att Centern alltid är längst bak.
Nej.
Men de senaste debatten jag sett så tänker jag på att jag ser alltid Reinfeldt och alltså partiledarna i Alliansen sitter precis som man ser dem i kameravinkeln.
Ja.
Och sitter de där och himlar med ögonen lite.
Ja, jag undrar om de tänker på det alltid. Regeringen har ju liksom en klump av platser där de sätter sig alltid. Och det som du säger, de syns alltid i bakgrunden då när någon annan står i talarstolen. Och ibland de dricker kaffe, de himlar med ögonen. Men så där hör ju till att vara medial. Man måste alltid tänka på vad man gör. För ja. Det är alltid någon som har en mobilkamera.
Men vem har bestämt att de ska sitta där och synas?
Ja, det regeringen sitter ihop, så är det ja. Bara.
Då... Men det är ingen tv-producent som har sagt?
Nej, än så länge är det inte tv som bestämmer hur riksdagen Reinfeldt ser ut. Okay.
Nej. Mm. Men jag tänker, om vi återgår till det här med välfärden och sånt som byggdes som ni byggde upp på 60-70-talet. Det känns som den inte har hängt med. Jag var inne på att jag är frilansare och det är mitt enda. Jag har liksom inga tryggheter längre. Mm. När ska det börjas inses det?
Ja, men mycket har i och för sig hänt där, men jag håller verkligen med dig där.
För det pratas om att vi måste förbjuda sådana här bemanningsföretag. Men då tänker jag, men nej, men kan vi inte istället göra det bättre för oss som jobbar på bemanningsföretag?
Nej, men mycket i trygghetssystemen har ju ändrats åt det hållet, men långt ifrån så att det räcker. Och det håller jag verkligen med dig om. Mm. Där har inte politiken hängt med.
Nej, men kan du inte gå tillbaka till politiken nu, Mona? Det är alltid så när ni slutar så,
nej,
så kommer ni ur den där bubblan.
Jag fick väldigt mycket kritik också när jag var politiker för att jag då tyckte att till exempel trygghetssystemen kan inte bara bygga på att man har haft ett jobb. Alltså inne i socialdemokratin.
Ja, ja. De jävla sossarna, då kunde du byta parti.
Kunde för det är verkligen så. Har man haft ett jobb, då har man liksom råd att vara arbetslös och då har man råd att skaffa barn och då har man råd att vara sjuk. Men har man inte haft ett jobb eller man har pulat med egenföretagande, ofta med ganska låga inkomster, så har man ju ofta hamnat helt vid sidan av. De procentlösa kallade jag er. Man liksom inte ens fick någon procent i systemet.
Nej, just det. Nu heter vi prekariatet. Heter vi nu.
Prekariatet.
Nu har vi en egen klass.
Oh, vad tjusigt.
Så det skulle kunna så heta Socialdemokraterna prekariat.
Socialdemokratiska prekariatpartiet.
Just det, något i den stilen. Men, du som verkar så himla frispråkig nu när du inte har ett parti. Jag har den här idén att om jag ska köpa en lägenhet till exempel, då kollar banken upp mig och säger, ja, men har du råd med det? Och det tycker jag en del är ett intrång i privatlivet. Men jag får ju skaffa hur många barn jag vill utan att någon kollar min ekonomi. Skulle man inte kunna sätta att någon kontrollerar, att man får ansöka?
Ja, det samhället vill inte jag bo i alla fall.
Nej. Okej, där fick jag inte med dig.
Nej, det fick du inte.
Den här välfärden som vi har, det är så himla härligt i det här landet. Är det dens fel att vi inte kan ha fri invandring?
Nej, det förstår jag inte hur du fick ihop det.
Ja, men om vi inte hade haft sjukvård och friskola och sådär, så hade du kunnat säga, jag kom in här, var här. Hej Chaparral, men var här då?
Nej, jag håller inte alls med om det. Dels är det så att den invandring vi har ger ju faktiskt mer till samhället än vad den kostar. För den där bilden av att invandring bara kostar, den håller på att bli en sanning. Men det är verkligen inte så. Och sen tycker jag nog att drömmen vore kanske att det var fri invandring över hela världen. Mm. Men det ligger väldigt långt bort.
Vad är det som hindrar det?
Därför att idag finns det till exempel väldigt mycket handel med människor. Pratar man om fri invandring så är det också den som försöker sko sig på den. Ja, men för att komma dit menar jag, så måste det ändå handla om att man ger en plats åt flyktingar. Och har man fri invandring så måste man i någon mening också stå på egna ben på ett annat sätt. Så där har ju välfärdssystemet ett visst hinder.
Det.
Så är det. Mm. Och att olika länder väljer olika system förstås, därför att man har olika bild av vad man vill göra.
Ja, just det. Om jag får ställa en helt annan fråga här. Varför ska vi konkurrera med kunskap istället för med låga löner?
Ja, det är också ett val man får göra. Vi skulle kunna välja att konkurrera
med... att konkurrera med låga löner.
Det är väldigt många länder som inte har någonting annat än låga löner att konkurrera med. Och vi har kommit för långt för att gå tillbaka till det. Där var vi för 100-150 år sedan.
Men du såg PISA-rapporten. Vi orkar ju inte gå i skolan och lära oss saker.
Ja, det var väl också att ta i. PISA-rapporten visar att vi har en del att göra. Men ibland är det som om inte en unge lärde sig någonting i plugget. Så är det förstås inte.
Men i mina öron låter det som politiker säga, vi tänker inte montera leksaker här. Det får de jag sen göra. Det är vi för fina för.
Ja, fast med andra ord så säger vi ju det. Vissa delar av världen där Där har man andra förutsättningar och löneläget är ett annat. Kunskapsnivån är en annan. På något vis har man ju delat in världen i olika zoner. Här har vi kommit så långt.
Och det vill du inte förändra?
Nej, men vi har varit där. Det är bara, jag menar bara två generationer bort. Längre är det inte sedan min mormor och farmor levde och jobbade. Och de levde verkligen i det där låglönesamhället. Och det slet vi ju bort. Vi har kämpat bort det. Precis som Indien och andra kommer att kämpa sig ifrån det de också.
Ja, men går det inte i en cykel då? Jag tänker mig Kina nu blir starkast med ekonomiska. Så säger de, hallå Sweden, ni får tillverka de här telefonerna åt oss.
Ja, precis. Så längre telefoner kommer vi nog också säga. Visst, jättegärna.
Men inga nallebjörnar, tack.
Inga nallebjörnar.
Okay.
Och då blir det väldigt dyra nallebjörnar i så fall.
Ja, om inte som jag tycker att vi börjar konkurrera med priset. Vi sänker vår välfärd och vår standard lite grann. Vi behöver inte åka till Thailand hela tiden.
Nej, men det har ju inte med det att göra. När vi pratar standard pratar vi om det vi var inne på för ett tag sedan.
Ja, okay.
Utbildning och sjukvård
Men om vi sänker
och bygga vägar.
Jag ska starta mitt eget parti. Varför är det så dåligt med populistiska partier?
Ja, det beror också på vad man tycker. Jag tycker populistiska partier är samma sak som fega partier. De håller upp fingret i luften och kollar vad tycker folk. Och sen så gör man som folk tycker, bara för att de ska rösta på en. Och ibland kan det ju vara så, till exempel om 90% av folket tycker vi ska kasta ut alla invandrare, så tänker jag argumentera mot. Och tycker folk då att jag har fel, så röstar de inte på mig. Alltså ibland måste politiken...
Men du låter lite odemokratiskt, tycker jag.
Nej, det är ju valsituationen som är den demokratiska.
Ja, men man ska inte lyssna på vad folk tycker.
Jo, det ska man göra, men inte alltid. Ibland är det faktiskt så att också politiken måste våga säga, hallå där, du har fel, tycker jag.
Mm.
Och vill du inte rösta på mig så gör inte det, men här är min åsikt.
Okej, men det är egentligen inget fel, det är bara lite fegt, menar du, med populism.
Jag tycker det är en dålig och farlig variant i politiken.
Men det beror på vad det är man menar, om alla i Sverige vill ha en gratis lingonsaft. Mm. Det kan man väl tycka då? Ja, då har vi väl det då.
Ja, visst kan man tycka, men då måste ju någon pröjsa för det. Här om året så var det några äldre damer som kom och knackade på hemma hos oss där vi bor i Nacka och frågade om vi ville skriva på namninsamling för sänkt skatt i kommunen.
Mm.
Vi skrev inte på, men vi hade en diskussion ändå. Och sen blev det val.
Du måste ändå sett att det stod Salin på
ja, det är klart de gjorde. Mm. De tyckte det var jättekul.
Ja.
Men i alla fall, sen efter valet då så blev det sänkt skatt i kommunen. Och så skar de ner på musikskolan. Och efter ett tag så ringde det på dörren och så var det samma damer. Och nu hade de namninsamling för att protestera mot nedskärningarna i musikskolan. Och det var en väldigt kul diskussion. Så, men vänta lite nu, ni vill ju ha sänkt skatt. Ja, men man skulle ju inte skära ner på det här. Ja, men det är ju precis så det är. Och populistiska partier, de gör bara det folk vill höra och sällan vilka konsekvenserna blir. Och det tycker jag är farligt.
Mm. Men skulle man inte kunna tänka sig ett populistiskt parti säga vi ska ha mindre skolklasser? För det vill alla ha.
Ja, men alltså, i någon mening är ju alla partier i riksdagen populistiska. Alltså de säger saker som de hoppas väljarna ska gilla och så rösta på dem. Men det man ofta menar när man säger populistiska partier så är det ju de som
främlingsfientliga. Det är bara ett annat ord för...
Ofta är det ett annat ord. Och det är det där just att man alltid lägger skulden hos någon annan. Om vi inte var med i EU, då skulle vi ha det kanon i Sverige. Om bara inte invandrarna var här, då skulle vi ha råd med pension. Och då blir populismen farlig, tycker jag.
Just det. Men det låter inte som populistiskt egentligen. Det låter bara som bortskuldande.
Ja, men ofta är ju populistiska partier just sådana.
Okej, men om man sänker skatten så råkade musikpengarna försvinna. Men jag undrar ibland, du blir socialdemokrat, man måste ha väl förtroende för att staten vet vad de ska göra med skattepengar.
Ja, och det där är ju verkligen en punkt som du tar upp. Och det är väl det som har förändrats mest, tror jag, i Sverige och många länder. Att på 50-60-talet när allt liksom växte och utvecklades så hade man ett väldigt förtroende också för staten. Liksom SJ var goda och regeringen var goda och Erlander var kanonbra. Och då var det också en annan sak att betala skatt för att man litade på att skatten gick till bra saker. Och så är det ju inte idag. Det har hänt väldigt mycket med att man vill fatta beslut själv och förstår inte alltid varför alla pengar måste ta vägen via staten först.
Nej, och jag vet ju inte heller att om skatten höjs att pengarna går till musikskolan.
Nej, det vet du inte. Och då måste du antingen liksom ställa krav eller gå med i ett parti själv för att bevaka.
Men du har förtroende för att staten kan vet vad som ska göras?
Ja, inte så. På alla områden. Men det vi pratade om innan, om skolan och vården och omsorgen, fängelserna, polisen, vägarna. Ja, det där som är liksom basvälfärden.
Mm. Det kan de.
Det kan de. Mm. Och kan de inte så får de fan lära sig. För att ja. Jag ser att det vore farligare att låta privata som bara har vinstintressen driva just de områdena.
Mm, det kan man ju säga. Men jag har alltid hört hela mitt liv att Sverige har en av de högsta skatterna i Sverige. Och då, men så är ju kanske inte våra skolor och vård och vägar de bästa.
Nej, men
och då undrar jag, blir det verkligen bättre om vi får lite mer pengar? Ta lite till, så blir det bra. Det kan inte det som är problemet då.
Men om man tittar på välfärden i Sverige så måste jag ändå säga att det hör till de bästa samhällena i världen. Inte därför att skatten är hög utan därför att man har fördelat möjligheter. Så att föds man fattig i Sverige så är ändå chansen mycket större just därför att du får utbildning och vård. Att du ska kunna komma vidare i livet än om du föds i ett land där klyftorna är väldigt stora. Men det är ju ett val man måste göra själv. Tycker man att det är bra om samhället försöker göra chanserna mycket mer lika för alla? Eller om de ska vara större, klyftorna? Det är ett val man får göra. Och då är alltid skatten en väg för att ta in pengar av alla för att kunna ge de som har möjligheter större. Eller de som har behov, det vi pratade om innan. Större möjligheter.
Men för jag tycker det här med skattefrågan, det förenklar situationen så mycket. Det är nästan lite populistiskt att säga, vi måste höja skatten för då kommer sjukvården bli bättre.
Ja,
korrelationen är väl inte så enkel?
Nej, så är det inte. Idag är man ju mycket mer noga med att visa också hur. Om man säger att det ska bli färre barn i klasserna så måste man också visa hur man då ska använda statsbidrag till exempel för att göra det.
Det är det vanligaste argumentet jag hör nu för tiden. Alliansen har prioriterat, de har sänkt skatten, vi vill höja den för att få bättre barnvård.
Ja, men båda är ju förenklingar tycker jag, nästan till naivitet. Både de borgare som säger, bara vi sänker skatten då kommer jobben att komma.
Ja, just det.
Men också säga bara vi höjer skatten så blir allt bättre. I den här PISA-rapporten till exempel, där ju vi var ganska dåliga. De länder som låg i topp där har ofta mindre resurser till skolan, har ofta mycket större klasser än vad vi har. Så det kanske inte bara är frågan om hur mycket pengar man ger till ett område som avgör om det blir bra eller inte.
Politik är så himla svårt.
Ja, det
går inte veta om man har
rätt.
Och det är därför också tycker jag var jobbigt att vara politiker. Man måste brinna för en fråga, sen visar det sig att man hade fel.
Ja, men just det där att det inte är bara rätt och fel tycker jag är så himla skönt. Det finns liksom inget facit utan det är mer vad man tycker och vad man tror på. Och så att man måste övertyga andra om det man står för. Det gör det svårt men det gör det också himla spännande och viktigt tycker jag. Det är inte ett företag där man bara säger 1 + 1 = 2. Det är mycket mer komplicerat vad människor tror på, vad människor tycker, vad man är rädd för, vad man litar på. Ja.
Men det kan ju bli tokigt. Jag såg Åsa Romson då, hon sa så här, det finns inget hot mot Sverige, vi behöver inget försvar. Och då bara tänka, det där klippet kommer spelas upp om och om igen.
Men jag sa hon det i partiledardebatten?
Ja, just det. Okay. Den dagen vi blir anfallna.
Ja,
ungefär som vår beredskap är god uttalande.
Ja, nej, så kan man ju inte säga. Men hon kanske menade också att hoten är idag många fler än de rent militära hoten. Och det är också
kanske menar det. Ja, jag bara menar att det är lite läskigt.
Ja, men jag håller med. Herregud, jag har sagt saker för 20 år sedan så får man ju höra det liksom varenda år. Jaha, men så där sa du inte då och då. Det är som om man är politiker så är det värsta man kan göra att ändra sig. Mm. Men hela världen ser annorlunda ut. Och så ska vi politiker gå runt och känna att men vi får inte ändra åsikter. För då är någon blir någon upprörd över, hallå där, du sa annorlunda för 42 år sedan.
Ja.
Så heja på dem som vågar förändra sig.
Ja, men om ni förändrar hela tiden, då vet jag inte vad jag har.
Ja, men då är vi tillbaka till de där värderingarna, ideologin som gör att jag är sosse. Inte om skatten ska vara 42% eller 47%.
Nej, du är inte sosse på grund av värderingar.
Jo.
Det var för att Olof Palme och i Vietnamkriget var vi överens.
Ja, men det var verkligen en värdering.
Ja. Att vara emot ett krig.
Ja.
Det är bra. Du jobbar på Expo nu, eller är styrelse?
Jag sitter i styrelsen.
Jag tänker att det är själva motsatsen till att vara politiker. För på Expo är det ingen som hatar dig.
Nej, men det är väldigt många som hatar att man håller på med de frågorna. Rasisterna och nazisterna och så tycker kanske, ja, vad var det någon av dem väste till mig i somras, landsförrädare. Så att,
ja,
så är det
men okej, men om man tänker vanliga media så där, som politiker så är det väldigt hårt ansatt på
Expo. Ja, nej, så Expo är annorlunda, så är det. Det är mer ju en expertorganisation. Jag vet inte om alla vet vad Expo är. Alla har läst Stig Larssons många böcker, Millenniumböckerna. Och i de filmerna så heter ju tidningen som Mikael Blomkvist jobbar på, Millennium, på riktigt heter den Expo. Så det är alltså den som Stig Larsson startade för, ja, vad är det nu, 20 år sedan.
Jag tänker ju bara på tidningen Expo, men är det någonting mer än en tidning?
Ja, sen är det ju sådana här researchavdelningar som verkligen håller koll på var är nazisterna, var bor de, vad gör de, vad finns organisationer, och så verkligen koll på nazismen och rasismen. Och sen är det en allt större del som handlar om att vara ute i skolor och hjälpa både elever och lärare. Hur gör man rent praktiskt när nazisterna eller rasisterna börjar närma sig en skola? Vad är det som gör att ungdomar känner sig attraherade av det? Hur ska vi argumentera? Alltså kunskap i hur man argumenterar om rasismen eller mot rasismen.
Är det helt, vad heter det? Är du helt lugn med att man liksom registrerar folk?
Nej, det är inte så jag menar att man sitter.
Men du sa att ni hade koll på nazisterna.
Man måste ha koll på, ja. Vad ledningen för de här svensk motståndsrörelse till exempel, som verkligen är en farlig del. När de plötsligt börjar flytta på sig till en ny stad så tyder det ofta på att då tänker de också bygga upp verksamheten där. Och då vill det till att de som vill arbeta mot nazismen också vet om det. Så det är en väldigt viktig del tycker jag i antirasismen. Mm. Att hålla koll på var
men
finns organisationer.
Men de gjort liknande med
det gör
er.
De.
Okej, okay. Så att registrera folk bor och så.
Det är... men det är inte registrera. Men att man har koll på var någonstans de farliga personerna som verkligen vill jobba mot demokratin, var de finns. Det är viktigt.
Mm, du sa innan, för jag tyckte det var lättare på 90-talet att veta vad en rasist och en nazist var för någonting. De demonstrerade på sista november. Idag, så vad är en rasist?
Alltså, de är ju likadana, bara att de sällan har kängor utan de har oftare slips och kostym. Annars är det ju ingen skillnad på rasister och nazister på 90-talet och idag. De vi kallar skinnskallarna var ju ofta de liksom symbolerna för rasismen då. Men idag så ser de annorlunda ut ofta.
Ja, men gränsen är väl flytande. Vad är, alltså, är det rasistiskt?
Nej,
att vara kritiskt till, att, till invandring?
Nej, det finns ju väldigt många som kan tycka att tar vi inte emot för många invandrare i Sverige så är man inte vare sig rasist eller nazist. Det är ju inte där skillnaden går, utan det är om man plötsligt säger vi som är svenskar är mer värda än andra. Den som är muslim våldtar, gruppvåldtäkter beror på etnicitet. Alltså om man börjar gradera människors etniska ursprung och att man beter sig på ett sätt och har ett värde utifrån hur man ser ut, då
så
närmar
klart,
man sig rasismen.
Men ordet rasism flyger omkring på fler folk än som säger sådana saker.
Ja, det kan jag hålla. Man använder ofta, så märker man pratar om åldersrasism eller omvänd rasism och så. Men frågar du mig då, så säger jag att rasismen handlar om när man börjar värdera människors värde.
Är det rasistiskt av Stefan Löfven att inte vilja att utländska arbetare ska få jobba i Sverige?
Nej, vare sig det eller den motsatta åsikten handlar om rasism. Sen kan man tycka att det är bra eller dåligt, men det är inte rasism.
Okej, okay. Men det är lite protektionism.
Ja, det kan det vara. Men nu säger väl inte han riktigt så. Han säger väl att alla som jobbar i Sverige ska ha samma villkor, oavsett om man är utländsk arbetare eller svensk. Det är väl så Stefan säger.
Ja.
Ja.
Jag får ta hit dem, får vi se exakt vad han säger.
Ja, men gör det.
Men ni utmanar den här intoleransen med kunskap. Är det så enkelt att man kan få bort intolerans? Vi alla har ju fördomar och grejer med det.
Ja, alla har fördomar. Men man kan säga att intoleransen har som en trappa, kan jag tycka. Den kan börja i att man kanske är rädd för, kommer verkligen pensionen att räcka åt mig? Är det inte så att de invandrarna som kommer gör att vi inte har råd? Man är alltså rädd för de nya.
Och så finns det liksom... Stefan Löfven är rädd att vi svenskar inte ska få ha jobb.
Det var du som sa.
Ja.
Och sen finns det liksom en trappa upp till de som verkligen sen tycker att svarta människor är mindre värda. Alltså rena rå rasismen. Och då gäller det att de här första på trappstegen, där räcker kunskap ofta. Att man förstår och vet mer om det man annars inte fattar. Har man inte mött en muslim så kanske man tror att alla går runt med k-pist och är självmordsbombare, då måste man prata och förklara.
Är så, det en trappa som man liksom går upp för, så att man måste sätta stopp någonstans?
Ja, så tycker jag. Mm. Precis så.
Okej, okay, men nu, så nu känns det, nu gör det verkligen skillnad på riktigt? På Expo,
ja,
eller?
Jag försöker. Och jag, men jag tycker också att när man pratar om rasismen så är det ofta så att kvinnor kan känna igen att man blir förtryckt för att man är kvinna. Och då förstår man också hur förtrycket mot bögar eller förtrycket mot den med utländsk bakgrund ser ut. Alltså man känner igen förtryck. Så är man feminist så måste man på något vis också vara antirasist. Annars har man inte fattat poängen med.
Nej, just
det. Så ser jag det i alla fall.
Ja, men intressant, för jag tycker att, som jag sa, att ordet rasist används så himla mycket, till exempel med Sverigedemokrater och sådär. Men du var inne på den här trappan, det är väldigt stor skillnad. Vi behöver något nytt ord liksom som kan beskriva.
Nej, det tycker inte jag.
För rasisterna är de här som är högst upp på trappan. Liksom.
Ja,
men vad ska vi kalla de här som tror att alla muslimer har kopiskt? Det är också någon form av.
Ja, man kan ju prata att de är idioter. Ja. Nej, men du behöver inte alltid uppfinna ord. Man behöver inte alltid uppfinna nya ord, men man ska vara, vara försiktig med orden.
Om rasist används för mycket,
ja, men jag håller med,
så tappar det sin betydelse. Liksom.
Men låt oss spara det ordet då till de som verkligen är rasister och inte klistra det på andra. Det är samma, jag möter ibland kvinnor som, om man söker ett jobb som man inte får, så är det en del som säger, ja, och det är bara för att jag var kvinna. Och då gör man så att säga förtrycket av kvinnor en otjänst. Om man varje gång man råkar ut för ett problem klistrar på den åsikten på dem som har motsatt åsikt. Så det är lika farligt som att säga liksom att alla som har idiotiska åsikter är rasister. Spara ordet rasism till de som verkligen är det, för de är ganska många.
Det där tycker jag var ett fint slutord. Jag tycker vi slutar där, Mona. Nu går vi ut och tar en cig. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
I wish, tack så mycket.
Tack också till dig som lyssnar. Det var väldigt trevligt att du gjorde det. Och tack också Emil Rasper för att du är med och hjälper till. Du som lyssnar, vi kan väl ses på hemsidan, veckansviktigasteintervju.se. Och så kan du hälsa på mig på Facebook och Twitter också. Snobbla Simon Svensson heter jag där. Nu säger jag Kiamis, så hörs vi nästa gång.
Är det du som gör alla intervjuer?
Ja, den här podden.
Det är den här podden, ja. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.